Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Jättestark varning. Det här brottet innehåller detaljerade skildringar av sexuellt våld och våldtäkt. Det innehåller dessutom våld mot djur. Det här är en av de värsta historier vi har gjort. Lyssna inte om ni inte kan hantera beskrivningar av sexuellt våld. Det finns massor av andra avsnitt. Lyssna på Continental Flight 11 om ni bara vill höra om massmord. Holly, Heather, Aaron, Brad och Jason. 5 ordentliga unga människor hålls som gisslan i deras hem av 2 okända gärningsmän. Kvinnorna har våldtagits och männen har tvingats att våldta kvinnorna. De 5 ungdomarna fruktar för sina liv. Det har varit en fruktansvärd natt och den kommer snart att bli mycket värre. Massmördarpodden, Wichita-skräcken, del 2. För ljudsättning och klippning står Emil Drugge. De körde tillbaka till huset. Holly byttes ut mot Aaron som fördes bort till bankomaten. Turordningen är här lite oklar, men Heather hade redan varit till bankomaten. Aaron var den sista av de 5. Heather satt fortfarande ihop hunken på golvet vid baren, medan Holly, Jason och Brad var i garderoben. Den kortare gärningsmannen hade tagit fram en flaska från baren. Det stod Wellers på flaskan. Han frågade Heather vad Wellers var för någonting. Först svarade hon inte, men sen sa hon, det är whisky. Mannen blandade en drink. Sen gick han till garderoben och frågade om någon där inne ville ha en drink. Alla tackade artigt nej. Han satte sig i baren med Heather vid sina fötter. Han drack sin drink. Sen hittade han en tillbringare full med växelmynt. Han svängde runt tillbringaren och verkade gilla hur det lät. Sen plockade han på sig så många små mynt han kunde. Han letade vidare i baren och hittade Nickis korg som stod under handfatet. I den låg en munkorg. Han gick bort till garderoben och slängde in den. Kan ni få tyst på den här hunden nu? Efter det gick han tillbaka till baren och fortsatte genomsöka den. Det enda intressanta han kunde hitta var ett paket popcorn. Han öppnade det och hittade till sin förvåning en förlovningsring. Han frågade Heather, vad fan är det här? Heather såg på ringen. Jag tror att det är Hollis, men hon vet inte om den. Mannen såg förvånad ut. Jag fattar inte. Heather svarade, han vet inte hur han ska fria till henne. Mannen sa, vem då? Heather svarade, Jason. Mannen såg förbryllad ut. Vem är Holly? Vem fan är Jason? Vem tillhör hon? Till slut listade mannen ut att Holly måste vara den andra kvinnan. Han fick också klart för sig vem som var Jason. Han gick till garderoben och tryckte pistolen mot Jasons huvud. Finns det en tillring? Jason skakade på huvudet och tittade med tårar i ögonen på Holly som han nu kunde se tydligt i ljuset från sovrummet. Det här var inte det sättet han hade tänkt fria till henne på. Mannen nöjde sig med Jasons svar. Den längre mannen och Aaron kom tillbaka till huset. Nu var alla bankomatkort tömda. Aaron slängde sin i garderoben och Holly hämtades ut. När de kom ut i vardagsrummet var Heather inte längre i baren. Badrumsdörren var stängd. Den längre mannen tog henne till en del av vardagsrummet där det inte fanns några möbler. Där stod bara några lådor som juldekorationerna hade legat i. Rummet var väl upplyst av julgranen. På väg dit noterade mannen att Holly hade på sig ett par örhängen. Han anmärkte på det. Och Holly berättade för honom att de var fejk men att han kunde få dem. Han sa då, jag vill inte ha dem. De stod där på vardagsrumsgolvet. Holly visste inte var den andra mannen befann sig. Det här var alltså mannen som hade kört henne till bankomaten som stod framför henne. Mannen såg på henne. Slappna av, jag tänker inte skjuta dig än. Holly blev helt förskräckt. Han hade ju lovat att inte skjuta henne alls. Mannen slet av henne tröjan. Ställ dig på alla fyra. När hon hade lytt hans order våldtog han henne bakifrån. När han började närma sig ejakulation reste han sig upp och tvingade henne till ett oralt samlag. När han ejakulerade tvingade han henne att svälja sperman. Efteråt gick de tillsammans till badrummet. De öppnade dörren. Där stod Heather på alla fyra medan den kortare mannen våldtog henne bakifrån. Våldtäktsmannen blev irriterad. Ni får fan vänta! Jag är inte klar än! De väntade utanför badrumsdörren i en minut tills mannen öppnade dörren och slet in Holly. Han ställde henne på alla fyra och sen våldtog han även Holly vaginalt medan Heather satt bredvid och grät. När mannen var klar reste han sig upp, vände sig mot toaletten, gjorde någonting och spolade. Möjligtvis tog han av sig en kondom. Mannen tog ut Heather och Holly och satte dem vid baren. Inkräktarna viskade till varandra. Den längre mannen gick ner i källaren och kom tillbaka upp igen. De viskade igen. Holly kunde uppfatta orden stor jävla skärm. Sen tog någon av männen ut dem till garaget och tvingade ner dem i bakluckan på Aarons bil, en Honda Accord. Efter ett tag kom inkräktarna tillbaka med Aaron, Brad och Jason. Alla tre männen var fortfarande nakna. Gärningsmannen försökte få in alla fem i bakluckan på bilen, men då stötte de på problem. En Honda Accord är inte jättestor. Det var helt enkelt omöjligt. De tog då istället ut Heather och Holly och satte dem i baksätet. Därefter öppnade männen garagedörren. Hunden Nicky var kvar i huset, inlåst i sovrummet. Heather vågade sig på några ord till Holly. Jag undrar hur länge killarna kan andas i bakluckan. Holly svarade inte. Båda kvinnorna hade nu tröjor på sig. Heather hade en vit tröja. Holly hade på sig en grön tröja nu, inte samma som tidigare. Hur och när de fick på sig tröjorna är oklart. De var båda nakna i övrigt. De båda gärningsmännen stod och diskuterade någonting vid garagedörren. Sen kom de tillbaka. Den längre mannen tog ut Holly och tog med henne ut ur garaget till Jasons bil. Han slängde in henne på passagerarplatsen. Den här gången tänkte han själv köra. Heather, den blivande nunnan, satt kvar i bilen med den kortare mannen medan Aaron, Jason och Brad fortfarande var i bagageluckan. Den längre mannen körde först med Holly vid sin sida. Han körde ner för 127 gatan till 21 gatan, upp för Greenwich och sen under motorväg 96. Holly frågade honom, vart är vi på väg? Mannen svarade att han bara tänkte släppa dem någonstans långt borta från hans bil och långt borta från deras bilar. Nu kunde Holly tydligt se vad klockan var. Bilens klocka visade 02.07. De körde in på en fotbollsplan. Den var täckt av snö, men männen parkerade bilarna bredvid varandra. Holly och Heather placerade sin ena bilens framsäten. Männen tog bilnycklarna. Aaron, Jason och Brad togs ut ur bakluckan. De tre vännerna fick instruktionen att de skulle knäböja i snön framför bilen. Notera att de fortfarande var nakna och att det var 17 grader kallt. Holly skakade av köld i den kalla bilen. Hon vände sig mot Heather och sa, de tänker mörda oss. Männen tog sen ut Heather och Holly ur bilen. De fick också instruktionen att knäböja i snön. Nu satt alla fem vännerna på rad, där på knä i snön. Bara 4 timmar tidigare hade de haft en vanlig, trevlig hemmakväll. Ett skott hördes. Aaron skrek, snälla nej, snälla gör det inte! Ett till skott hördes. Skottet hade avfyrats i Hollys bakhuvud. Hon fick en spark i ryggen och föll framåt. 3 skott till hördes. Båda gärningsmännen gick in i Jasons pickup. En av dem startade bilen och körde sedan rakt över de 5 kropparna i snön, som för att försäkra sig om att de faktiskt var döda eller som en sista kränkning. Sedan lämnade de båda gärningsmännen platsen. Och här kunde de 5 vännernas historia slutat. De 2 gärningsmännen hade inte begått det perfekta brottet. De hade lämnat efter sig massor av spår. De hade lämnat efter sig tomhylsor, sperma och fingeravtryck. Det hade säkert tagit polisen ett tag att lösa fallet. Förmodligen hade det blivit löst och gärningsmännen hade fått dödsstraff om de 5 vännernas historia hade tagit slut här. Men det gjorde den inte! Holly var inte död. När kulan trängde in i hennes huvud hade hon känt hur hennes sinne, citat, blev grått med någonting vitt, lite som stjärnor. Men hon hade inte förlorat medvetandet. Hon hade låtsats vara död i hopp om att de skulle missa henne. Det var 17 grader kallt. Hon hade nästan inga kläder på sig, förutom tröjan. Men där låg hon och låtsades vara död för allt vad hon var värd. De hade kört över henne med en pickup där hon låg, men hon hade ändå fortsatt låtsas vara död. Holly var inte bara vid liv, hon var fortfarande vid medvetande. Hon frös någonting förfärligt. Hon slog upp ögonen. Hon såg sina vänner ligga där. Hon såg mannen som hon älskade ligga där. Hon försökte ropa, men det lät mest som en kraxning. Jason, Heather, Aaron, Brad. Hon fick inga svar. Hon försökte resa sig upp, men det krävde en enorm ansträngning. Till slut lyckades hon. Hennes vänner låg med ansiktena ner i snön. Jason låg närmast henne. Han hade tänkt fria till henne. De hade blivit lyckliga tillsammans, det var hon säker på. Han älskade henne och hon älskade honom. Det rann blod från Jasons huvud och ögon. Holly tänkte att om han blödde, då kanske han fortfarande levde. Och om han levde, då frös han säkert massor. Hon tog av sig sin gröna tröja och banden runt hans huvud för att hindra blödningen. Hon gick vidare till Brad, men insåg att han redan var avliden. Aaron och Heather var också uppenbart döda. Hon såg sig omkring. Där, någonstans i mörkret, såg hon ett ljus. Först tänkte hon att det var gärningsmännens billjus, att de var på väg tillbaka för att avsluta det de hade påbörjat. Men sen insåg hon att det var ett hus långt, långt bort. Det var någon slags bondgård. Hon började gå mot huset, men då insåg hon att hon var kraftigt nedkyld. Varje steg var en enorm ansträngning. Hon kanske inte skulle klara det här. Hon kanske skulle dö här, bara några 100 meter från räddningen. Det var i det ögonblicket Holly, vars efternamn aldrig har avslöjats för allmänheten, bestämde sig för att hon inte skulle dö där då. Det var hennes plikt att överleva. Det var hennes plikt mot hennes vänner Brad Haka, Heather Müller, Aaron Sander och Jason Befford. Det var bara om hon överlevde som deras anhöriga skulle få höra vad som hade hänt. Det var bara om hon överlevde som deras mördare skulle straffas.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hon hoppades fortfarande att Jason kanske var vid liv. Då blev det ännu mer hennes plikt att nå det där ljuset som verkade vara så långt borta. Varje steg var en mardröm, men Holly tog stegen. Ett efter ett. Hon bet ihop. Bara ett steg till, tänkte hon. Och när det var avklarat tog hon ytterligare ett steg. Ett steg för Jason, ett steg för Brad, ett steg för Heather och ett steg för Aaron. När hon kom närmare såg hon fler ljus. Bondgården var pyntad för den kommande julen. Hon tänkte bistert att det här verkligen var en urusel jävla jul. Plötsligt kom det en bil på vägen. Holly tänkte direkt att nu var det gärningsmännen. Hon kastade sig naken ner i snön. Snön skar in i henne, så kall var den. När bilen hade åkt förbi försökte hon resa sig igen. Det gick nästan inte, men hon kom ihåg sin plikt och hon reste sig igen. Hon klättrade över ett staket. Hon tog sig över en väg. Hon klättrade över ett staket till. Till slut kom hon fram till baksidan av huset. Hon gick runt till framsidan, långsamt och beslutsamt. Hon var så nära nu. Hon visste inte, men hon hade förflyttat sig 1,5 kilometer i djupsnö. När hon var liten hade hennes vänner kallat henne för tuffan för att hon var så tuff. Hon gav aldrig upp och hon tänkte inte ge upp nu heller. Väl framme vid dörren ringde hon på dörrklockan med ena handen och slog på dörren med den andra. I det här huset bodde ett par. De undrade vad som stod på mitt i natten. De blev inte mindre förvånade när det stod en naken kvinna utanför deras dörr. Holly var nästan blå av kylan och det rann fortfarande blod ur kulhålet i hennes bakhuvud. De släppte in henne och lindade in henne i filtar, men Holly protesterade. Ni måste ringa polisen nu! Paret insåg att det förmodligen var en bra idé. Mannen ringde polisen. Först försökte han vidarebefordra larmoperatörens frågor till Holly, men till slut gav han henne bara telefonen. Holly informerade larmoperatören om att de skulle lyssna noga nu, för hon var i fruktansvärt dåligt skick och hade förmodligen inte många minuter kvar att leva. Om hon dog kunde de använda inspelningen för att fälla gärningsmännen. Sen berättade hon tydligt och sakligt vad som hade hänt och bad larmoperatörerna skicka ambulans och polis till fotbollsplanen. Hon hoppades så mycket fortfarande att Jason ännu var i livet. Polis och ambulans kom inom kort till fotbollsplanen. Där hittade de bara 4 döda kroppar. Om Jason var vid liv när Holly lämnade honom hade kylan och skottskadan gjort sitt. Alla 4 var döda. Holly fördes till sjukhus i ilfart. Där blev hon inlagd för intensivvård. Hon vägrade ta emot bedövning innan hon hade blivit ordentligt förhörd av polisen ifall hon inte skulle överleva. Medan Holly hade stapplat från fotbollsplanen till bondgården hade de båda gärningsmännen tagit sig tillbaka till East Birchwood Drive 12272. Dels för att stjäla Brads TV och dels för att söka igenom huset en gång till efter värdesaker. När de öppnade dörren till Jasons sovrum hade hunden Nicky lyckats ta sig ur sin munkorg. Nicky gick omedelbart till attack mot gärningsmännen. Med sparkar, golfklubban och en ishacka tog en eller båda gärningsmännen livet av den lilla hunden som slogs in i det sista mot dem som hade fört bort hennes matte. När polisen kom till huset var gärningsmännen redan borta. Media fick reda på vad som hade hänt redan under natten. Morgon-tv var fullt av reportage om det fruktansvärda massmordet. En kanal visade en bild av Jasons pickup på morgonnyheterna. Många av Wichitas invånare såg det här inslaget. En av dem var Christian Taylor. Christian tänkte efter. Han kände ju igen den här bilen. Han kom på att han hade sett en sån där pickup utanför hans hyreshus samma morgon. Han gick fram till fönstret och tittade ut. Ja, där stod bilen. Christian ringde omedelbart polisen. En polispatrull anlände till platsen och kunde konstatera att det faktiskt var den pickup som saknades. Samma bil som gärningsmännen hade flytt i efter massmordet. En annan boende i samma hyreshus, Riva Obel Nasangalufu, kom fram till polismännen. Riva Obel kunde berätta att han hade hjälpt en man bära en jättestor TV till en lägenhet mitt i natten. Riva Obel visade polisen till en lägenhet på andra våningen. Polisen kallade in förstärkning och omringade lägenheten i fråga. En polisman gick fram och knackade på dörren. Polismännen som bevakade balkongen på baksidan fick nu se en lång afroamerikansk man gå ut på balkongen och höja benet över räcket. Som att han tänkte hoppa. Men i samma ögonblick såg han ett 10-tal poliser som riktade sina vapen mot honom. Han gick tillbaka in i lägenheten igen där han upptäckte att hans flickvän hade öppnat ytterdörren för poliserna. Både mannen och hans flickvän handbojades. Hon visade sig heta Stephanie Donnelly. Hon friades snart från alla misstankar. Den långa mannen hette Reginald Carr. Han var 24 år gammal och kom från Dodge City, också i Kansas, ligger ungefär 15 mil från Wichita. Flickvännen berättade att Reginald och hans 20-årige bror Jonathan nyss hade kommit till Wichita i början av december. Reginald Carr, den äldre, större brodern, hade ett digert brottsregister. Jonathan hade ett inte fullt lika utförligt kriminellt förflutet. Jonathan, lillebror, fanns inte på platsen. Samma eftermiddag dök Reginald Carrs ansikte upp i tv-nyheterna. En av dem som tittade var Andrew Schreiber. Minns ni honom? I början av avsnitt 1 fick han sina däck sönderskjutna av 2 afroamerikanska gärningsmän. Andrew kände omedelbart igen Reginald Carr. Han ringde till polismannen som skötte hans utredning och berättade att han hade identifierat sin gärningsman som Reginald Carr. Jonathan Carr efterlystes i media. En kvinna vid namn Tony Green stod hemma och strök skjortor när hon såg efterlysningen. Sen tittade hon på sin dotters pojkvän som låg och sov i soffan. Sen tittade hon på efterlysningen igen. Därefter ställde hon ifrån sig strykjärnet, hämtade sin dotter och sin brorsdotter, tog ut dem ur lägenheten och sa åt dem att springa för sina liv. När hon kände att de var på säkert avstånd ringde hon polisen från sin mobiltelefon. När polisen svarade sa Tony: "Killen ni letar efter är hemma på min soffa." Och det var så, lite förenklat, som Jonathan Carr greps. Vid gripandet hade han $1,000 i kontanter på sig. Bland hans tillhörigheter hittades Hollys förlovningsring. Ann Valenta, den 55-åriga kvinnan som hade skjutits i början av avsnitt 1, låg fortfarande på sjukhuset. Polisen visade nu ett fotoalbum med möjliga gärningsmän. Hon pekade ut Reginald Carr som mannen som hade skjutit henne. Och det blev det sista hon gjorde. Nästa dag dog Ann Valenta. Hon blev alltså samtidigt det första och det sista mordoffret i Wichita-skräcken. Utredningen blev nu otroligt enkel. Sperma och fingeravtryck hittades på brottsplatsen. Även saliv från whiskyglaset. Allt matchade båda bröderna Carr. Bröderna satt nu häktade. Lillebror Jonathan mindes det andra massmordet som hade inträffat bara en vecka innan massaken på fotbollsplanen. Det som jag nämnde i första avsnittet. Han frågade en vakt vad som hade hänt med den där killen som sköt de andra. Vakten svarade: han kommer att åtalas för massmord. Jonathan frågade: vad får man för straff för det? Vakten svarade: döden. Jonathan frågade: hur dödar de en? Med en giftinjektion. Jonathan funderade ett tag: känner man någonting då? Vakten svarade: jag vet inte, vi har aldrig kunnat fråga någon. Wichita hade alltså upplevt två massmord på en vecka. Vapen och lås sålde slut i staden trots att alla tre gärningsmännen var i säkert förvar. Och det var här som Wichita-skräcken blev ett väldigt kontroversiellt fall. I det första massmordet hade en afroamerikansk gärningsman dödat fyra afroamerikaner. Men i Wichita-skräcken hade två afroamerikanska gärningsmän mördat och våldtagit offer som alla var vit medelklass. Vit maktrörelsen och Ku Klux Klan vädrade morgonluft. Wichita-skräcken har genom åren ofta figurerat i rasistiska sammanhang. Åklagaren var nu tvungen att överväga om massmordet skulle betraktas som ett rasistiskt hatbrott. Efter mycket om och men bestämde åklagaren sig för att inte åtala för hatbrott. Massmord räckte gott och väl, tänkte åklagaren. Många i Wichita var upprörda över att det här inte betraktades som ett rasistiskt brott och anförde argumentet att om rollerna hade varit omvända, om två vita män hade gjort så här med fem unga afroamerikaner, vem hade då trott att brottet inte var rasistiskt? Den enda kommentar som bröderna Carr hade fällt som ens nämnde rasfrågan hade varit när Reginald hade frågat Holly om hon hade tyckt om att ha sex med en svart man. Holly tillfrisknade och var snart på benen igen. Den tekniska utredningen visade att anledningen till att Holly hade överlevt var att hon hade haft ett hårspänne av metall. I mörkret hade den som sköt henne inte sett hårspännet och skjutit rakt in i det. Hennes skottsår hade därför bara varit ytligt. Hon hade varit livsfarlig i och med att hon kunde ha frusit ihjäl, men skottet hade bara skadat henne lindrigt. Utredningen visade också att Heather Müller och Aaron Sandler, de två som hade haft ett förhållande som de hade gett upp för att kunna tjäna Gud bättre, de hade båda avrättats med påsittande skott. Ett påsittande skott innebär att pistolen alltså hade rört vid deras huvuden när den avfyrades. Brad Haka och Jason Beffort hade skjutits på några centimeters avstånd. Obduktionen visade att Heather hade blivit våldtagen av två olika män. Alla tre manliga offer hade ett stort antal skador från ett trubbigt föremål. Kriminalteknikerna matchade skadorna med golfklubban som hade påträffats i hemmet. All teknisk bevisning matchade Hollys historia perfekt. Reginalds flickvän, sjuksköterskan Stephanie Donnelly, talade fritt med polisen. Hon berättade att bröderna nyligen hade kommit från Dodge City. Ingen av bröderna hade något jobb, men Reginald hade ofta pengar. När hon frågade var pengarna kom ifrån brukade han svara att han hade vunnit dem på illegala hundslagsmål. Hon berättar också att hon har lånat ut sin egen Toyota Camry till bröderna under mordnatten. Och att bröderna hade ett antal föremål som tillhörde mordoffren. Stephanie berättar också att hon hade vägrat att ha sex med Reginald den senaste tiden. Eftersom hon hade sett att han hade kondylom. Hennes sjuksköterskeutbildning hade hjälpt henne att identifiera Reginalds könsvårtor som kondylom. Efter det vittnesmålet testade sig Holly för kondylom. Testet blev positivt. Reginald hade smittat henne med en könssjukdom när han våldtog henne. Reginalds syster vittnade om att Reginald hade erkänt för henne att det var han som hade skjutit alla fyra offren på fotbollsplanen. Hon erkände dock också att Reginald ofta tog på sig skulden för saker som Jonathan hade gjort för att skydda sin lillebror. Reginald och Jonathan Carrs åtal innehöll 113 åtalspunkter. Dessa inkluderade kidnappning, grovt rån, våldtäkt, grovt djurplågeri och 5 mord, varav 4 ansågs som extra grova. Ett extra grovt mord kallat capital murder är ett mord som i Kansas kan ge dödsstraff. Ann Walenta var död, men Holly var vid liv. Hon mådde bra och var inte rädd för att vittna mot bröderna. Det spelade egentligen ingen som helst roll vem som försvarade bröderna Carr. Det var en omöjlig uppgift. Hade bröderna inte dömts hade Wichitas invånare förmodligen slitit dem i stycken. Reginald Carr dömdes till skyldig för 50 olika brott. Jonathan Carr var skyldig till 43 olika brott. Det återstod för rätten att avgöra ett lämpligt straff. De 2 straff som fanns på bordet var ett väldigt, väldigt långt fängelsestraff, livstid, förmodligen flera livstider, eller dödsstraff. Medan rättsprocessen för att bestämma straffet pågick hängde en medborgare i Wichita 2 svarta dockor i människostorlek i ett träd på sin tomt. Och då menar jag hängde. Varje halmdocka hade en snara runt halsen. På dockorna stod det Jonathan och Reginald. Det var inte helt lyckat. Afroamerikaner i Wichita fick flashbacks från den långa traditionen när vita lynchade afroamerikaner i delstaten. Rasistdebatten var i full gång. Hade bröderna begått ett hatbrott mot vita? En afroamerikansk präst uttalade sig i media, citat: "Att se snaror hänga från träd för en svart man är som att se hakors för en överlevare från ett koncentrationsläger." Efter ett antal klagomål tog medborgaren till slut ner dockorna från trädet. Dennis Rader, BTK, var fortfarande på fri fot i Wichita och förmodligen följde han där, men vi vet inte vad han tyckte om bröderna Carr och deras brott. Andrew Schreiber, brödernas första offer i Wichita, talade till juryn som skulle bestämma om bröderna Carr skulle leva eller dö. Citat: "Jag blir påmind om det som hände varje dag. Jag bor fortfarande kvar här i Wichita. Jag skäms för att jag överlevde när så många andra dog." Holly vittnade också inför straffjuryn. När hon klev upp i vittnesbåset tittade alla på henne. De visste ju från rättegången vad hon hade varit med om. Hon tittade rakt på juryn när hon talade. Citat: "Jag talar för Brad. Jag talar för Aaron. Jag talar för Heather. Jag talar för Ann. Jag talar för Jason. Och jag talar för mig själv." En 7-åring som jag känner förlorade sin morbror i massmordet. Hennes pappa var redan död. När hennes mamma frågade henne vad hon önskade sig av jultomten svarade hon: "Jag önskar jag hade vingar och att de var äkta så att jag kunde flyga till himlen och träffa morbror Jason och min pappa." Holly fortsatte: "Jag önskar att livet var så enkelt. Jag önskar att jag kunde sätta på mig ett par vingar och träffa Jason jag också. Men vi vet alla att det är en önskning som aldrig kommer att gå i uppfyllelse. Jag kan aldrig träffa honom igen på grund av 2 själlösa monster. Varje dag får jag ett minne eller ser ett ärr som påminner mig om den där natten. Jag vaknar upp dränkt av svett från mina mardrömmar varje natt. Jag vaknar och jag går skräckslagen runt hemma eftersom jag tror att jag har hört någon bryta sig in i mitt hus. Varje morgon fönar jag mitt hår noggrant för att täcka den där fläcken på mitt huvud där inte längre växer något hår, för det var där kulan träffade. Varje gång jag ser ner på mina knän så ser jag ärren jag fick från heltäckningsmattan när jag blev våldtagen. Varje dag undrar jag om det här kommer att hända mig igen. Jonathans försvarsadvokat gjorde sin slutplädering. Under rättegången hade det kommit fram att bröderna hade haft en fruktansvärd uppväxt. Och vi ska tala lite mer om den senare. Jonathans försvarsadvokat sa, citat: Jonathan har aldrig begått något allvarligt brott tidigare. Båda bröderna växte upp i en dysfunktionell familj. Föräldrarna slogs, föräldrarna drack och föräldrarna tog droger inför sina barn. Reginalds försvarsadvokat var mer kortfattad. Han avslutade med, citat: Jag hoppas att ni har mer nåd i era hjärtan för Reginald Carr än vad han hade för sina offer. Domaren vände sig till juryn och bad juryn att inte ha någon som helst sympati för bröderna på grund av deras bakgrund. Citat: Det finns inga ursäkter för vad de har gjort. Du kan inte beskylla din familj för det som gick snett i ditt liv. Juryn tog 7 timmar på sig och kom fram till att bröderna Jonathan och Reginald Carr förtjänade dödsstraff. Reginald Carr och Jonathan Carr dömdes båda till döden och flera livstidsstraff. När bröderna leddes ut ur rättssalen ropade Jasons bror Mark till Reginald: Grattis på födelsedagen, din jävla!
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Väl. Reginald hade just fyllt 25 och svor någonting tillbaka. Reginald och Jonathan hade alltså dömts till döden, men i praktiken var bröderna ändå ganska säkra på att inte bli avrättade. Jag nämnde i förra avsnittet att den senaste avrättningen i Kansas var den dubbla hängningen av seriemördarna George York och James Latham den 22 juni 1965. De två In Cold Blood-mördarna, Richard Hickok och Perry Smith, som jag ju gjorde 3 avsnitt om i Massmördarpodden, de avrättades året innan York och Latham. Efter att USA hade avskaffat dödsstraffet på 70-talet så ville Kansas ha tillbaka dödsstraffet. Kansas försökte flera gånger, men guvernör John Carlin lyckades stoppa återinförandet av dödsstraffet inte mindre än 5 gånger. Först långt efter Carlins tid återinfördes dödsstraffet den 23 april 1994. Kansas var sist av alla de delstater som återinförde dödsstraffet efter avskaffandet. Ingen delstat har alltså återinfört dödsstraff efter Kansas. Trots det har inte någon avrättats i Kansas sedan dess. Den 26 juni 2020 sitter 10 män på death row i Kansas. Vi återkommer till dem i slutet av avsnittet. Under processen mot bröderna Carr mådde Holly förståeligt nog inte särskilt bra. Hon var fast besluten att se till att Reginald och Jonathan skulle avrättas av delstaten Kansas. Men hon hade svårt att gå vidare med sitt liv. Hur skulle hon kunna fortsätta? Hur skulle någon kunna förstå vad hon hade gått igenom? Hon hade förlorat den hon hade tänkt gifta sig med. Hur skulle hon någonsin kunna hitta en ny partner igen efter allt som hon hade varit med om? Men på något sätt gjorde hon ändå det. Vi vet inte när det hände eller hur, Men det fanns en person i Wichita som kunde förstå Holly. Det fanns en man som visste precis vad Reginald och Jonathan Carr var kapabla till och hur det kändes att vara i deras våld. Någonstans under de många överklaganden och alla rättsliga processer hamnade Holly i samtal med Andrew Schreiber, idrottsmannen som har kidnappats av bröderna Carr under deras allra första attack i Wichita. Andrew visste precis vad Holly pratade om. Han hade också svårt att hitta någon som förstod honom. Andrew och Holly tydde sig till varandra. Tillsammans kunde de bearbeta Wichita-skräcken. Tillsammans blev de starka. Andrew hade aldrig förut hittat den rätta kvinnan i sitt liv. Nu fanns hon där och hon kunde hjälpa honom att hantera det han hade varit med om. Långsamt växte en stark kärlek fram mellan Holly och Andrew. Idag, 2020, är de gifta och har två barn. Alltså, jag hittar inte på det här. Det finns verkligen ingenting ont som inte får något gott med sig. Invånarna i Kansas ville nu inget hellre än att se Reginald och Jonathan dö. 2004 försökte Kansas högsta domstol avskaffa dödsstraffet, men delstatens högsta åklagare överklagade till USAs högsta domstol och vann målet mot sin egen delstat. Samtliga dödsdömda i Kansas, och det var ju som sagt inte så många, satte sin lättnadens suck i halsen. De skulle fortfarande avrättas. Någon gång i framtiden, kanske. Den 25 juni 2014 angrep Kansas högsta domstol fallet Reginald och Jonathan Carr specifikt. På grund av en juridisk teknikalitet förklarade de att dödsstraffet var ogiltigt. Kansas-domstolen hävdade dock att bröderna Carr hade minst, citat, 70 eller 80 år kvar i fängelse, slutcitat, och att de aldrig skulle leva så länge. Kansas högsta åklagare överklagade återigen till USAs högsta domstol och det kan ju rimligtvis inte ha varit samma åklagare 10 år senare. Den federala högsta domstolen tog sig an fallet i mars 2015. Högsta domstolen fick den här gången höra exakt vad Reginald och Jonathan hade haft för sig. Högsta domstolens ledamöter chockade svårt. Domstolen beslutade enhälligt att bröderna Carr onekligen förtjänade döden och att ingenting hade gått fel juridiskt. Dödsdomen kvarstod. Men Kansas är inte så bra på att avrätta sina dödsdömda. Vid det här laget satt BTK i fängelset, men inget av hans brott hade begåtts efter det att Kansas återinförde dödsstraffet. Så han riskerade inte dödsstraff. Men han satt ändå på samma fängelse som bröderna Carr. Sankt Thomas Aquinas katolska skola införde ett pris som hette Hedde Müllers kärlek till tron. Det var ju på den skolan Hedder hade varit lärare. Och varje år får en duktig elev i 8:e klass det här priset av skolan. 2016 publicerar Huffington Post en artikel med kontentan: Kansas har inte avrättat någon på 50 år. Det kanske är dags. Jonathan och Reginald Carr måste dö. Men vilka var då Jonathan och Reginald? Och varför begick de ett så hemskt brott? Under rättegången kom det fram en hel del detaljer om brödernas liv. Reginald Carr föddes 1976 och Jonathan 1980. De hade minst två ytterligare syskon, båda systrar. Den yngre av dem heter Regina. Ja, Reginald och Regina. Deras mamma heter Janice Harding. Mamma Janice beskrev själv inför rätten barnens uppväxt som totalt i avsaknad av värme och kärlek. Familjen firade inga födelsedagar eller högtider. Det var så deras egen mamma som sa det där. Hon berättade också, citat: jag tycker inte om sånt där trams som kramar och pussar. Slutcitat. Brödernas pappa var en våldsam och arg man. Janice och han grälade ofta. Han slog ofta barnen. Lilla Regina dog i leukemi när hon bara var 3 år gammal. Brödernas andra syster har berättat att deras pappa ofta förgrep sig på henne sexuellt. Pappa slog givetvis också mamma Janice. En dag tröttnade hon på det. Hon berättade själv inför rätten, citat: Jag tog ett baseballträ och jag slog honom tills han inte rörde sig mer. Och sen sa jag åt honom att han aldrig skulle slå mig igen. Slutcitat. Och det var inte alls bra för pappan och Janis förhållande. Efter ett tag skilde de sig. Pappan tog tillfället i akt och flydde från allt som hade med barnen att göra. Det är mycket tveksamt om han någonsin betalade underhåll. Janice hittade en ny kille som också slog henne. Vid ett tillfälle, kanske när hon letade efter sitt baseballträ, satte den nya killen en pistol mot hennes tinning. Janice nya pojkvän hade inget intresse av att förgripa sig på Jonathan och Reginalds syster. Istället utnyttjade han båda bröderna sexuellt. En rättspsykolog vittnade att Reginalds första erfarenheter av sex, droger och våld alla hände när han var 6 år gammal. Han gick på 6 års verksamhet när han blev våldtagen och dessutom hittade pornografiska bilder som föreställde hans mamma. Janice gjorde slut med den killen också. Hon skaffade en ny pojkvän som enligt brödernas systers vittnesmål också förgrep sig på Reginald och den 4 år yngre Jonathan. Ibland fick Reginald och Jonathan bo hos mormor. Mamma Janice berättade själv i rätten, citat: "Det var ingen större förbättring. Min mamma är inte så stabil. Ena minuten är hon ganska normal, men sen börjar hon plötsligt skrika rakt ut." När bröderna var hemma och bröt mot husreglerna blev de ofta straffade av sin egen mamma. Janice föredrog att dela ut straff med elkablar. I slutet av sitt vittnesmål inför rätten vände sig Janice Harding till offrens familjer och sa: "Jag känner för er. Alla har det lite jobbigt just nu." Sen vände hon sig mot sina söner. "Så jag fattar inte vad som gick fel, men jag älskar er. Jag ber om ursäkt om jag gjorde någonting fel. Förlåt." Reginald tog ofta ut sin frustration genom att slåss i skolan. När han var 11 försåg äldre släktingar Reginald med sprit och droger. Reginald gick i 8 olika skolor upp till 8:e klass. En av dagarna då han behagade dyka upp i skolan försökte han våldta sin kvinnliga lärare. 21 straff och kvarsittningar delades ut till Reginald i 9:e klass. Men efter att han misshandlat en annan elev så hoppade han av skolan. Vid 18 års ålder satt Reginald i fängelse för första gången. När Jonathan var 16 försökte han ta livet av sig genom att dricka spolarvätska. Reginald fick tidigt en son med en Richella Cosman. De verkar dock inte ha gift sig. Lite senare gifte sig Reginald istället med en Mandy. De fick också barn, men Mandy stod inte ut med honom och lämnade honom. En annan rättspsykolog beskrev Jonathan Carrs uppväxt som att den innehöll de 5 håna. Den var hopplös, hjälplös, hemlös, hungrig och håglös. Samma rättspsykolog hävdade att båda bröderna på grund av sin hemska uppväxt var fullständigt oförmögen att känna empati eller en känslomässig förbindelse till någon annan människa. Mammorna till Reginalds barn vittnade också vid rättegången. Hans exfru Mandy Carr sa att Reginalds relation med sina barn var dålig och att hon grät varje gång hon tvingades förklara för barnen var deras pappa var någonstans och vad han hade gjort. Richelle Cosmans och Reginalds son var 7 år gammal när hon vittnade inför domstolen. Hon berättade att Reginald aldrig någonsin betalade underhåll, men att han ofta kom på besök. Och varje gång han kom på besök tog han hand om sin son och var en riktigt bra pappa. För att bevisa det läste Richelle upp ett brev som Reginalds 7-årige son hade skrivit till honom. Citat: "Jag önskar att du snart kommer hem igen, pappa. Jag älskar dig väldigt mycket. Jag tycker jättemycket om när vi leker lekar och spelar spel. Jag försöker vara en snäll pojke, precis som du har sagt. Kom hem, snälla pappa." Men Reginald kom aldrig hem igen. Reginald Carr, som inte hade visat känslor en enda gång under hela rättsprocessen, böjde sitt huvud när Richelle läste upp brevet från deras son. Båda bröderna Carr sitter för närvarande på El Dorado Correctional Facility i Kansas. Där sitter också de andra av de 10 dödsdömda. Alla är män. Eftersom det bara finns 10 dödsdömda så sitter alla fångar i Kansas som anses vara högriskfångar i just Eldorado Correctional Facility. Däribland då även Dennis Rader. Vilka är då de andra dödsdömda i Kansas? Jo, en av dem är John Robinson. Han är en dömd seriemördare, bedragare, förskingrare, kidnappare och förfalskare. 2003 befanns han skyldig till 3 mord och blev dömd till döden för 2 av dem. I fängelset har han erkänt ytterligare 5 mord. Och utredning pågår än idag för att hitta John Robinsons alla offer. John använde de här första chattklienterna som kom tillsammans med World Wide Web, kanske till och med innan, typ IRC. Han kallas ofta för internets första seriemördare. Och han ska vi förstås ta upp i seriemördarpodden framöver. På Eldorado sitter också massmördaren James Craig Carler, som mördade sin fru, sina 2 döttrar och fruns mormor. Skälet var att han hade förlorat sitt jobb och att frun ville skiljas. James Carler är dömd till döden. Det är också den trippelmördande nazisten Fraser Glenn Miller som öppnade eld utanför det judiska centret. Miller var inte jättebra på att identifiera judar utan sköt istället ihjäl 3 kristna. Och för det dömdes han till döden. Bröderna Carr är också närheten av massmördaren Kilt Trevor Flack som sköt ihjäl 2 män samt en mamma och hennes dotter 2013. De övriga dödsdömda är 2 sexmördare, en dubbelmördare och en kille som sköt sheriffen till döds. Och det är de människorna bröderna Carr bor med än idag på Eldorado Correctional Facility. Massmördarpodden finns på Facebook. Jag finns på Twitter och Instagram. Jag heter Dan Hörning, så är lätt att hitta. Jag letar efter manusfattare till min nya podd Olösta mord. Jag har manusfattare så räcker till Massmördarpodden och Seriemördarpodden just nu. Men Olösta mord behöver nya manusfattare. Så det är lite av en plantskola för nya manusfattare. Tack till Drugge för arbetet med ljudet. Och tack till dig för att du lyssnar på Massmördarpodden.